Hej och välkomna till Sveapodden. Sveapodden är en podd från Svea International. Vi som intervjuar idag är jag, Irina Nilsson, och med mig så har jag Anna Tvinnereim. Anna, vi sitter här på kvällstid, du och jag, eftersom vår gäst Anna Bollick befinner sig i Seattle, som ligger 8 timmar efter oss i tid. Men du och jag, vi är ju båda i Sverige, men vi är inte särskilt nära varandra geografiskt ändå. Anna, hur ser det ut utanför ditt fönster idag?
Ja du, här i nordvästra Skåne har vi haft typ 8 grader varmt och lite sol. Rabarben har börjat kika fram och krokus och snödroppar är minsann i full blom. Så ser det väl inte riktigt ut utanför ditt fönster, Irina, kan jag tänka mig.
Nej, det är ganska långt ifrån det. Jag sitter i Luleå i Norrbotten och här har vi visserligen full vårvinter men inga krokusar, utan snön ligger djup fortfarande. Det är mycket fina, vackra, soliga dagar med mycket skidåkning. Men det var ganska kallt i morse, minus 16 grader faktiskt. Så att det tar nog ganska länge till innan det börjar snön försvinner och det börjar komma upp blommor här, skulle jag tro. Minst en månad till, tror jag.
Ja, wow, vilken skillnad. Sverige är ett långt land, kan man väl lugnt påstå.
Ja, verkligen.
Det var i alla fall väldigt kul och framförallt intressant att höra hundpsykologen Anna Bollick berätta hur hon arbetar med hundars beteende och deras ägares beteende.
Det var det. Det var intressant även för mig som inte ens har någon hund. För hundar, det kommer man ju i kontakt med ändå.
Ja, exakt. Så den här intervjun är som sagt intressant att lyssna på, vare sig man är hundägare eller inte. Så nu säger vi välkommen till Anna Bollick.
Jag heter Anna Bollick, född Anna Rolkert. Jag är uppvuxen i Vigbyholm, Täby, utanför Stockholm. Jag flyttade till Amerika 1993, så jag har bott i Amerika i 30 år. Först kom till San Francisco, bodde väl där i 4 år och sen så har bott i Seattle-området sedan dess. Jag arbetar med hundbeteende som en hundpsykolog. Pratar med kunder över hela landet och även Europa ibland också, Kanada. Som hundpsykolog och hjälper dem med olika hundbeteenden och gör det allt virtually. Nu för tiden.
Välkommen till Sveapodden, Anna. Vad kul att ha med dig.
Tackar. Tackar så jättemycket.
Ja. Hur ser ditt svenska nätverk ut i just där Seattle? Vad sa du att du bor i? Hur ser det ut där egentligen? Så, umgås du med andra svenskar eller efter så här många år? eller?
Ja, det, just nu faktiskt har jag en väldigt fin grupp med många svenskar, såklart sveor, och vi har en svensk skola här som jag också till och med började undervisa i den yngsta gruppen för några år sedan, så jag har fått en väldigt, väldigt fin nätverk med väldigt många svenskar. Så det tycker jag är väldigt roligt. Jag känner att det är viktigare nu än vad det någonsin har varit. Jag vet inte om det är att man har bott i Amerika så många år, så känns det att man vill ha lite mer av det svenska. Men så också vi har en son som är 6 år gammal och jag känner det svenska språket är ännu viktigare nu än vad det någonsin har varit.
Spännande.
Pratar ni svenska med honom eller?
Absolut, ja, det gör jag. Min man är amerikan och jag pratar bara svenska med honom och har gjort sedan han föddes. Han är tvåspråkig, går fram och tillbaka och alla säger när vi är hemma i Sverige att han låter precis som alla andra svenska ungar gör i Sverige. Så det är härligt. Ja. Så förhoppningsvis håller det igång ska jag väl säga.
Gud vad duktig du är, för det är inte så himla lätt att göra det alla gånger, just när man har ett annat språk i familjen såklart också, och det är skola och grejer som händer också. Det är lite roligt det du säger med att kontakt, eller det här är viktigare nu. Känner du att det är för att din son har kommit, du vill föra vidare det till det svenska, eller är det för din egen skull så att säga? Man är rädd och du har bott där längre än vad du har bott i Sverige nu väl antagligen?
Absolut, absolut. Jag tror det har absolut mycket att göra med att min son växer upp här i Amerika och jag vill att han ska lära sig såklart svenska och den svenska kulturen. Så mycket som möjligt, vara runt svenska barn, ha den här leksvenskan, alla sådana grejer. Jag tror att det är viktigare nu på grund av honom skulle jag säga. Och sen min man är väldigt supportive över att våran son lär sig svenska. Och min man går också på svenska kurser. Han försöker lära sig så mycket svenska som möjligt. Såklart, han förstår ju väldigt mycket. Men det underlättar att man har det support av sin man eller sin partner. Att man kan prata det svenska språket även när vi sitter vid köksbordet. Han pratar engelska med våran son. Jag pratar svenska. Sonen pratar svenska med mig, han pratar engelska med honom, att jag håller fortfarande i det där svenska språket även när vi alla är tillsammans. Och det är inte lätt att göra. Det är inte lätt att göra.
Det är som sagt
inte lätt att göra i många familjer.
Får du en liten medalj härifrån?
Det är ju svårt att hålla i svenska språket även om man båda föräldrarna är svenskar, upptäckte vi när vi bodde 10 år i Singapore, att det blir lätt att man, när barnen börjar prata mycket engelska så blir det lätt att man svarar på samma språk. Att det gäller verkligen att hålla i och vara noga med att prata svenska. Men ofta är det också så att även om barnen kanske inte pratar så mycket svenska, så när man pratar svenska till dem så har de ju det ändå. De förstår ju.
Ja, precis.
Och då kommer vi snabbt tillbaka när man är i Sverige och hälsar på och sådär.
Men nu ska vi prata om dig lite grann. Jag är så nyfiken, Anna, på det här med det du jobbar med. Och du nämnde det i din lilla introduktion att du är hundpsykolog, så du jobbar med hundbeteende. Ja. Jag undrar först och främst, hade du hund när du växte upp?
Ja, det hade vi. Vi hade schäfer. Mina föräldrar var väldigt, såklart de hade ju en vanlig yrken, men de involverade med schäferhundar, träning för både armén och polisen i Sverige. Jag spenderade mycket tid ute på brukshundsklubbar med schäfern och tränade. Vi åkte upp till Sollefteå, till stora hundskolan där uppe. Så jag var alltid, hade väl ett stort intresse av det från en väldigt tidig ålder. Och jag tror att det var någonting som kom väldigt naturligt till mig, att vara med hundar och se deras beteende och veta hur man ska göra. Jag kände mig alltid bekväm runt hundar. Och sedan tog jag studenten i Sverige och bestämde mig att jag skulle åka till Amerika ett år, tänkte jag. Åka runt lite grann, jobba. Min pappa var faktiskt amerikansk medborgare. Han var född i Sverige, var svensk från Karlstad. Men han bodde i Amerika under en tid på 50-talet. Så han blev amerikansk medborgare när han bodde i Amerika. Och sen flyttade han tillbaka till Sverige och hela den biten. Men det gjorde att jag kunde få ett green card väldigt lätt och hade den möjligheten att kunna åka till Amerika och jobba och stanna hur länge jag ville. Så då bestämde jag mig för att åka till Amerika och åkte till San Francisco och stannade där i 4 år. Och sedan träffade min man där och han var från Seattle-området. Och sedan flyttade jag upp till Seattle och vi har varit gifta i 27 år blir det nu i år, 26 år. Strax därefter så fortsatte jag med, jag hade som alltid det här intresset med hundar men visste liksom inte riktigt hur kan jag göra ett yrke av det här? Vad min grej är, vad min glöda liksom brinner för. Började väl träna hundar lite smått sådär som en hjälper kompisar och sådär. Och sen startade jag mitt företag. Det startade jag väl i 25 år sedan officiellt då. Och började jobba med kunder privat hemma hos dem. Så jag gick hem till dem och arbetade med dem och deras hundar. Och till slut så insåg jag att mitt intresse med hundar var verkligen det här med hundbeteende, problem. Inte bara det där att lära dem att gå fot och sitta och stanna och så vidare. Det är såklart att det är en stor del av det också. Och jag har gjort det nu i 25 år, ungefär 20 års tid eller 19 års tid så gjorde jag det hemma hos kunden. Åkte runt överallt och hade ganska stort schema. Många gånger hade jag 60 kunder kanske under en tid hela tiden.
Okay. 60 och, hundar att hålla reda på, känner jag.
Ja, precis, precis.
Och inte kanske samtidigt.
Nej, såklart.
Nej. Nej. Och sedan efter en lång karriär med det, efter jag räknade ihop, kollade igenom mina files och allting, det var över 6000 hundar som jag har arbetat med och rehabiliterat. Så började jag göra allting virtually. Och det gjorde jag 2017. Så det var innan pandemin.
Ja, det var det jag tänkte fråga, att om det var någonting. Det hade kanske kommit naturligt efter pandemin, men du var redan tidig och visste hur man skulle göra redan före pandemin.
Exakt, exakt. Jag kände mig väldigt lycklig att jag har många kontakter inom branschen. Många veterinärer som regelbundet rekommenderar mig. Många gånger när medicinering kanske behövs göra på en hund på grund av ett seriöst beteende. Men de behöver beteendearbete gjort samtidigt så hunden kan komma av medicineringen. Så det är mycket sånt som jag nätverkar med många. Många veterinärer också. Så det kanske förklarar hur jag kom dit jag är idag.
Ja, så har du pluggat psykologi och sådär? Eller du har lärt dig helt enkelt? Liksom.
Ja, jag har lärt mig det. Och mycket såklart erfarenhet med att arbeta med så många olika hundar och olika beteenden. Men också olika människor. För vad funkar på en hund är annorlunda på en annan hund. Men hur inlärningen fungerar på en kund är annorlunda för en annan kund också. Och det gör ju att det är lättare såklart nu att göra det virtually. Än det hade väl kanske varit omöjligt att göra det när jag precis började.
Men hur ofta är det ett problem med en hund? Och det kanske egentligen är, hur vet man om det är ägaren eller hunden?
Ja, det är väl där jag kommer in många gånger. Och när jag arbetar med en kund först så får jag då lite information om vad problemet är. Men det är ju i synen av ägaren. Och då är det ju mitt arbete att försöka gräva in där lite mer. Försöka förstå var kommer detta beteendet ifrån. Är det ett inlärt beteende? Är det någonting som har bidragit från avling kanske? Har kommit med inom växten? Är det någonting inom samhället runt omkring? Olika sådana. Och det gör jag i början. Varje gång jag börjar jobba med en kund så sitter vi och pratar precis som vi pratar nu och jag frågar dem väldigt många frågor om hundens beteende men även om deras vardag och vad som kan bidra till det här. Så att ibland är det hunden, ibland är det människan, ibland är det en kombination av det.
Ja, man hör ju ofta uttrycket att det finns inga dåliga hundar, bara dåliga hundägare. Men jag tänker att hundar har ju också olika personligheter och det är ju och olika raser är ju olika och sådär. Jag tänker att man måste ju, människan och hunden, den hunden man har måste ju också passa ihop. Eller hur tänker du kring det?
Exakt, och det är det många gånger jag måste förklara för många hundägare. För många skaffar ett hund beroende på hur hunden ser ut. Fäller den inte? Vill jag ha en liten hund? Jag vill ha en stor hund. Jag vill ha en hund med öronen upp, jag vill ha en hund med öronen ner. Istället för verkligen undersöka, vad är den här rasen uppvuxen för? Vad var den här rasens originella purpose? Och det är det många gånger folk tittar inte på det. För det har varit för så många, 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 många år sedan det syftet behövdes. Mm-hmm. Men de instinkterna är fortfarande väldigt levande inne i hunden. Så när man tar en hund som var uppvuxen, uppfödd för att göra ett visst arbete. Och den hunden hamnar i ett samhälle, i en familj, i ett hem där den inte får uttrycka dens naturliga beteende. Då ser man ofta vad som kommer ut som beteendeproblem. Hundägaren ser ju det då som ett problem. Men jag ser det som att mitt jobb är att förklara för dem vad hunden, hur hunden måste uttrycka sig. Mm. Och hur kan vi ge hunden arbeten som den behöver. De många gånger, många tror att jag är ute och kastar bollen till hunden i parken en timme om dagen. Ja, men det är jättebra om du har en särskild hund. Men din ras måste göra så mycket mer arbeta med hjärnan och kroppen. Om man säger att det finns inga dåliga hundar, bara dåliga hundägare. Men jag tror att det finns en dålig kombination där många gånger. Och det bidrar till såklart vad jag gör.
Är det några hundar som, jag säger, som är riktigt, som har syfte att bara vara sällskap?
Absolut.
Ja, vad bra.
Och de raserna avlades för det syftet. Mm. Även att sitta på förr i tiden när det inte fanns värme i stora hus och slott, så hade de hundar som satt i knäna och höll varm. Och även till och med drog lopper från folk hade de hundar till. Så alla hundar hade ett syfte. Så det finns absolut de raserna som är det.
Ja, det är jätteviktigt att man gör... Ja, verkligen planerar sitt hundköp, så att säga. Inte bara går efter att jag vill ha en brun hund som inte fäller. Och kanske det här, jag tycker ofta man hör att folk vill ha allergivänliga. Eller alltså...
Absolut, absolut. Och det, jag tror där är också en mycket, vilket såklart inte har med beteendet att göra, men många som skaffar, vi säger, de vill ha en hund som inte, som är allergivänlig, så tänker de, då ska vi skaffa en labradoodle.
Ja, exakt.
Halva labrador, halva pudel. Men det var ju inget fel på pudel till att börja med. Det, pudeln var ju den som egentligen är allergivänlig. En labrador är ju inte det. Så om man blandar då de två, då får du ju hälften av en som är allergivänlig och en som inte. Så att det är så mycket sånt där som också många inte undersöker innan. Om man verkligen behöver en hund som är mer allergivänlig, då är det nog bättre att inte ha en som någon har blandat ihop med labrador till exempel. Utan
jag tänker här i Sverige, så i alla fall så vitt jag vet, nu har inte jag hund själv längre, nu är det många år sedan jag hade hund, men då i alla fall på den tiden, så alltså, att köpa hund i Sverige är någonting som man verkligen måste bestämma sig för, och det är inte liksom som man ser i många andra länder där det finns jättemycket hundar, alltså, som man kan adoptera, liksom, hundar som behöver nya hem, alltså det finns ju det i Sverige också, men inte alls lika mycket. Hur ser det ut i USA med det?
Vi har ett stort problem här med för mycket hundar som avlas och inte tillräckligt mycket hem. Våra hundshelters är ju överbelastade. Ansvaret tror jag också inte tas på samma vis som det görs i Sverige. I Sverige ser man ju det som att det är ett 15 års commitment. Man måste ju kunna planera för det. Men här känns det som att det är inte samma syn på det på många ställen. Och ett väldigt, väldigt, väldigt stort problem med alldeles för mycket hundar som avlivas på grund av att det finns ju inte tillräckligt mycket hem. Mm. Och det är också en grej som jag känner här är väldigt viktigt, att man kastrerar sin hund, man tar ansvar, man avlar dem inte. För de flesta gör det på ett unresponsible sätt, tyvärr.
Ansvarslöst sätt, ja. Precis.
Ja. Precis, precis. Och i Sverige så ser man ju inte det på samma vis. Här är det ju ett väldigt, väldigt stort problem, som till exempel en annan litet kapitel. Jag spenderade lite tid nere i New Orleans efter Hurricane Katrina. Jag var del av vad som kallas DART Team, Disaster Animal Response Team. Så jag var deployed från Humane Society, United States, och åkte ner och hjälpte och räddade hundar. Och det var vad de estimated, en kvarts miljon hundar som var lämnade i New Orleans när Hurricane Katrina hände. Och det liksom många gatuhundar och mycket, och många av dem som lämnade sina hundar, såklart inte alla, men många som lämnade sina hundar hade lite den attityden att ja, men vi skaffar en ny hund när vi flyttar någon annanstans. Så det är svårt att se, svårt att höra. Jag hoppas att saker och ting kommer att ändras. Jag vet inte om det kommer göra det i våran livstid, men man kan hoppas att det... Ja.
Men hur såg det arbetet ut efter Katrina i New Orleans? Du var på plats där själv, eller? Och hur länge var du där? Hur såg det ut?
Det var som en spökstad, kan man säga. Det är någonting som är så svårt att beskriva. Man är i en stor stad som i New Orleans. och det är helt dött. Det är inga någonstans. Och vi hade ju såna speciella permits att komma in i de delarna av staden där inga andra fick komma in. Så när vi åkte in i Lower Ninth Ward och såna ställen, det var ju där vi hittade de flesta avlidna såklart. Så varje morgon så hade vi då möten, varje våra grupper fick adresser till hem där vi skulle åka och försöka rädda deras djur som de hade lämnat många gånger 6 veckor innan. Och många av de här delarna såklart, adressskyltar är borta, det är svårt att hitta rätta husen. Men så kommer man in i ett hus och man får hamra oss in och där hittar man en hund som var inlåst i ett badrum 6 veckor innan. Det var svårt. Det var
väldigt
svårt. Vad
gör man då? Fanns det uppsamlingsplatser då som ni tog de här hundarna till?
Ja, exakt, exakt. Så att när det var levande fall så räddade vi ju dem och de kom ju då in i systemet med, de blev korttagna och allting. Och sen shipped ut till andra stater då där det blev processed och allting sånt där. Men såklart, det var ju många det var för sent för. Och det var en sån här grej som man, när man gjorde det arbetet, man är på en sån här autopilot. Man förstår liksom inte riktigt vad man upplever.
Man stänger av lite grann. Ja.
Och man kan väl inte förbereda sig. Jag kan tänka mig att du kanske gick, alltså innan du åkte dit så kanske du hade haft lite träning och sånt. Eller hade du det?
Inte så mycket. Det här var den största animal rescue i historiens så det var ju mycket vi lärde oss under tiden, och så vissa delar där vi inte kunde ha adresser för allting var ju så förstört. Där fick vi göra vad som kallades grid work och bara gå igenom och försöka rädda
för
vad vi
hus,
kunde.
Liksom, och kolla.
Precis, precis.
Oj, vilket enormt arbete. Hur länge höll du på med det?
Jag var där upp till 6 veckor efter Katrina och en hund som jag räddade en av mina sista dagar. Hon tog jag med tillbaka till Seattle.
Men,
adopterade henne och hon levde lyckligt i många år med oss sedan.
Men,
det var mycket, mycket heartwarming.
Hur många hundar har du haft?
Ja, nu under tiden i Seattle 4. Vi har, nu har vi en schäfer som också är rescue såklart här i Amerika. Det är det man gör. Han hittades nere i Kalifornien, sprang på vägen där nere, var utsvulten och kom in till rescue. Och så.
Men det är det jag tänker, Anna, också att i ditt jobb att i ett land som USA där det finns mycket hundar som behöver liksom räddas, adopteras, som har blivit övergivna och, eller kanske av familjer av olika skäl och så. Så kanske ditt jobb också blir extra viktigt när man kanske liksom räddar en hund som kanske inte riktigt passar ens livsstil eller en familj egentligen. Så som man hade kunnat kanske ta ett annat beslut om nu ska jag skaffa en hund och så liksom köper man en hund från en uppfödare jämfört med när man räddar en hund.
Och det är där jag känner många gånger när kunder kommer till mig så är det många gånger jag är det sista steget innan kanske de funderar på att avliva en hund eller ge upp en hund. Och det känns att det är, mitt arbete är ännu viktigare. Och kunna hjälpa en sån familj eller en sån hund såklart, det är det som gör att jag känner mig väldigt stolt över vad jag kan hjälpa till där jag kan. Okay. Och sen såklart har jag gjort väldigt mycket arbete med olika räddningsorganisationer och hjälp starta olika volunteer programs och hjälper till där jag kan när det är situationer där någon får in en hund och de kanske har en hund i ett fosterhem. Så jag försöker såklart hjälpa där jag kan också.
Hur lång tid ger man liksom, vad ska jag säga, jag förstår att man inte kan säga så här lång tid tar det och göra det bra eller sådär. Men finns det också någon gång där du kan säga att, alltså tyvärr, jag tror inte att ni passar ihop?
Ja, det är inte ofta.
Vad skönt.
Såklart räkna det på en hand hur många gånger. Men det är självklart att det har funnits de stunderna där jag har arbetat med en person och deras hund och jag ser att hunden behöver någonting mycket mer än vad den här personen kan göra eller vill göra eller har möjlighet att göra. Så det, de är ju svåra situationer såklart, men det händer inte ofta. Mest såklart när folk kommer till mig, då är de är villiga att göra allt som behövs.
Ja, det är ju sant. Har man tagit kontakt med dig så förstår man att man behöver hjälp.
Precis, precis. Som till exempel, och ibland om det kan vara en hund som har något väldigt seriöst beteende och kanske de har gått till veterinären och de kanske har provat medicinering och det kanske inte har fungerat och nu har de kommit till det beslutet att kanske den här hunden måste avlivas. Mm. Och då är det många gånger som folk kommer till mig för veterinären och säger, ja men prova det här, så får vi prova det först och ska vi se. Och det känns ju tungt många gånger. Men det är också väldigt underbart när man kan ändra, hjälpa till att ändra på någonting och se den här glädjen i en familj, även om man ser dem virtually och de sitter i någon annan stat någonstans. Men höra det att deras familjemedlem kan vara kvar med dem.
I början av april kommer du som är Svea-medlem att få ett viktigt mejl från Svea International. I mejlet kommer du få en presentation av 4 svenska kvinnor som är finalister till att bli årets svenska kvinna 2024. De 4 kandidaterna är mycket meriterade och har alla verksamhet som sträcker sig ut i världen och på så sätt lyfter fram vårt fina Sverige. Sedan 1989 har Svea delat ut denna prestigefyllda utmärkelse till 33 olika svenska kvinnor. Sveas medlemmar kan rösta på årets svenska kvinna under hela april. Du röstar via en länk i mejlet. Tillsammans fortsätter vi i Svea att lyfta och hylla de fantastiska kvinnor som inspirerar oss alla till att göra skillnad i vår värld. Tack för din röst på årets svenska kvinna 2024.
När du en familj kontaktar dig då, när du liksom processen att okej, vi behöver hjälp med en hund, hur går det till?
Ja, så många gånger hittar de mig på internetet, går till min webbsida och så beställer de en tid där och på den här blanketten så skriver de in, jag har Rufus som skäller i fönstret på grannen eller vad det nu kan vara. Och sen så kontaktar jag dem, vi schemalägger våran tid. Och när vi har våran tid, typ ungefär första kanske 15 minuterna, 10-15 minuterna, så frågar jag dem väldigt mycket frågor om hur deras vardag ser ut, hur hundens vardag ser ut. Och såklart, innan så många gånger så har jag information om hur gammal hunden är, vad det är för ras, om vi vet vad det är för ras, vad är det för rasblandningar om vi vet det. Men också fråga, var kommer hunden ifrån? Har hunden varit i flera olika hem innan? Vad vet vi om historien om hunden? Vad vet vi om var hunden var uppfödd någonstans? Hur vet vi hur gammal hunden var när hunden togs från sin mamma och sin kull? Om vi vet de sakerna. Så lägger jag in det i mitt huvud och sedan då såklart hör vad vill de nå med detta, vad är deras plan, vad vill de komma till för lösning, och sedan så jobbar vi tillsammans med att lägga in en plan att när hunden gör så, då vill jag att du gör så här istället, jag vill att du börjar dagen så här med hunden, jag vill att du gör så när hunden gör så. Och så vidare och så vidare. Och det är ju såklart att det är väldigt olika beroende på varje situation.
Men hur lång tid tar ett sånt här möte då? Liksom ett första möte? Hur ofta träffar du dem igen? Eller liksom, är det ibland bara en gång? Eller är det återkommande? Liksom?
De flesta gångerna så är det återkommande. Jag brukar göra kanske 3 möten med de flesta hundägarna. 3 eller 4. Eller ibland kan det bara vara ett möte om det är något lite simplare problem. Så gör vi en timme och då får de då instruktioner om vad de ska göra. Och sedan efter alla möten när vi är färdiga, då brukar jag alltid också kolla in med dem ungefär en månad efteråt och se hur är beteendet nu, var är vi nu, behöver vi prata igen? Och såklart det är ju underbart när någon säger att nej, allting är jättebra, jag känner att vi har löst det här, tack så jättemycket. Och ibland så säger de, ja men nu har vi den här lilla grejen, kanske vi ska arbeta på det också. Så det beror på ungefär mellan 1 och 3-4 gånger skulle jag kunna säga.
Det är häftigt det här att du gör det virtuellt, alltså digitalt tycker jag. Du kan ju sprida din kunskap så mycket mer. Och om du skulle träffa alla hundar, då hade du fått åka runt i Seattle bara. Och det är så mycket trafik i Seattle så att det blir så jobbigt.
Exakt, det gjorde jag i nästan 20 år. Jag känner till alla de där. Och det är ju såklart att det är ju en grej som inte är attraktivt till vissa hundägare. De vill ha en person där med dem och visar hur gör jag med min hund. Och jag förstår det. Det är ju såklart att det inte kanske för alla. Men om jag får den möjligheten och åtminstone visa dem att jag kan hjälpa dem. Så länge de är villiga att få hjälpen så kan det fungera. Och jag har jobbat på väldigt liknande sätt även när jag var hemma hos dem. Som jag säger till mina kunder att nu sitter jag i mitt kontor norröster om Seattle uppe i bergen och du sitter hemma hos dig och vi pratar om vad din hund gör. Istället för att jag sitter i ditt vardagsrum och vi sitter och har den samma diskussionen. För jag har alltid sagt att det är jättetrevligt om hunden följer vad jag säger att den ska göra. Men det viktigaste är att hunden gör vad du vill.
Ja, precis. Det, du är ju inte det, där.
Sen, precis.
Nej, så det är ju superbra argument. Ja, gud ja.
Så att det är liksom hundägaren som ska träna hunden och inte du. Du tränar hundägaren som i sin tur tränar hunden.
Exakt. Och det är det som kanske är svårt då för många att se. Men jag vill att du ska träna hunden. Ja, men det har jag aldrig gjort. Jag har tränat mina egna hundar. Jag har tränat 6000 hundägare. Det är hundarna som tränas av sin person. Och det är väldigt viktigt för det är där relationen är.
Det är ju väldigt, jag har faktiskt bott i Washington State, både i Vancouver, Washington och Portland, Oregon i många år.
Fint!
Ja, jättefint. Så jag vet hur det ser ut där du bor. Det är ju underbar natur. Och när du säger att du är uppe i bergen nordöst om Seattle. Då, vad heter de? Vilket område bor du i?
Jag bor emellan, om du tänker dig, upp mot North Cascades, Cascade Mountain Range. Upp mot Stevens Pass. Ungefär 90 kilometer norröst om Seattle. Mellan en liten stad som heter Index och en liten stad som heter Gold Bar.
Men gud vad har det massa fina apple orchards och massa frukt, vinodlingar? Ja, det är jättefint. Det kanske är lite längre in i landet.
Ja, det är längre öster om. Absolut, absolut. Men mycket berg och mycket hiking och skidåkning såklart.
Så om man kommer till ditt område eller till Seattle, vad skulle du tipsa om att man ska göra som turist? Eller vad får man inte missa?
Vi har ju så otroligt mycket hiking ställen, alla bergen, ut och vandra, ut och se floderna och upp i bergen och vandra. Det är ju en fantastisk sak som vi har här. Och såklart skidåkning. Hela östra Washington är ju nästan som en helt annan stat. Och det är väldigt nära på så vis. Och det är väldigt, väldigt annorlunda där med mycket vingårdar och så det finns stort utbyte skulle jag säga om man beger sig längre ut ur Seattle-staden såklart.
Ja. Ni har riktiga vinter, Stevens Pass, det låter vintrigt för mig av någon anledning.
Ja,
är det så att ni har mycket snö och så där?
Ja, vissa år har vi lite bättre skidåkning än andra år. Detta året har det inte kanske varit så där jättebra som det var förra året. Men Stevens Pass är en skidåkning och det ligger ungefär en halvtimme från där jag bor. Och dit åker vi upp ganska ofta och åker skidor.
Hur är klimatet där du bor? Jag har ju aldrig varit i Seattle. Hur ser det ut liksom, vintrar, somrar?
Höst och vår. Väldigt, väldigt liknande Sverige skulle jag säga. Jag tycker att vårt klimat här påminner om Sverige. Vi har den fina hösten och vintern. Och lite mildare vinter här än i många delar av Sverige såklart. Nej, jag tycker om årstiderna.
Jag bor i Ängelholm nu, i nordvästra Skåne. Så jag bor liksom i Pacific North. Nej, det är inte Pacific Northwest, men det är Kattegat Northwest. Vad ska man kalla det? Jag tycker att naturen här, det påminner väldigt mycket om Pacific Northwest. Liksom.
Ja, det är absolut.
Ja, även om det är lite, nu var jag i Portland lite söder om dig då, men kommer du bo i Sverige igen tror du?
Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Jag får den frågan väldigt ofta, men jag känner att jag har blivit vuxen i Amerika. Jag känner mig inte som en främling såklart när jag kommer till Sverige, men jag tror att jag skulle ha väldigt svårt att vara där i den där vardagen. Mm. I och med att jag har bott här i 30 år, men jag älskar Sverige. Jag älskar att komma till Sverige på somrarna.
Hur ofta är du i Sverige?
Ungefär en gång om året. Ibland har det blivit mer ofta. Under pandemin var det väl några år där som vi inte kom till Sverige. Mm. Och min mamma brukar komma hit ganska så ofta. Hon åkte precis tillbaka. Det är härligt att komma till Sverige, särskilt på sommaren och uppleva det här med midsommar och såklart allting som är svenskt.
Mm. Känner du att du blivit mer amerikaniserad nu när du bott så otroligt länge i USA? Tänker Anna... Thea, du har ju också bott så lika länge liksom, så att, och hur känner ni båda två liksom? Känner man sig mer svensk eller mindre svensk när man har bott så länge liksom? Jag tänker det blir ju kanske viktigt det här med de svenska rötterna också.
Ja, men det är det.
Kanske extra viktigt när man har bott länge jämfört med när man är bara ett par års stint som många är.
Mm. Absolut, och sen så tror jag att åldern på en, alltså det för ju med sig, har man bott länge utomlands så blir man äldre såklart.
Ja.
Och när man blir äldre så är det precis som att man går tillbaka lite och tänker, eller i alla fall var jag så, att när jag var yngre så brydde jag inte mig om det så mycket och sådär kanske. Men
jag sen så,
ja, och jag kan nog sakna, nu sen jag har flyttat hem till Sverige så är det ju inte alls lika roligt med allt svenskt. Och jag kan sakna
Nej, det är ju så.
den biten. Liksom. Jag kan sakna och tycka att det var så himla bra i Sverige. Liksom, och längta efter det ena och det andra. Och så. Men jag tycker absolut. Det är bra att bo här igen. För hade också blivit vuxen i Nordamerika. Men jag var väldigt nyfiken på att vara vuxen i Sverige också.
Liksom. Nej, men det... Precis som du säger det där. När man bor i Amerika och bott här så länge. Alla de här små svenska grejerna. Mm. Är så fantastiska. Mm. Och jag skulle kunna tänka mig att det skulle man sakna när man flyttar hem till Sverige. Helt plötsligt kanske man inte är så där exalterad av att man har en svensk disktrasa i köket.
Nej, det är ju fantastiskt. Det är supertråkigt. Det är vardagslycka liksom.
Absolut.
När man bor utomlands så där lång tid så... jag tänker att man... Eller så för mig var det i alla fall så att man börjar liksom längta efter... helt andra saker efter några år än vad man gjorde i början. Mm. Jag menar, jag minns hur jag liksom längtade efter att gå på ICA i Sverige. Mm. Du vet, bara få liksom köpa vanliga liksom svenska varor. Ha tillgång till sånt som man kanske saknade som inte var så lättillgängligt utomlands. Och nu är det ju liksom vanligt igen. Så nu är det ju blivit tvärtom. Nu saknar man ju sånt som... Det, man saknar ju alltid det som man inte har lika mycket tillgång till såklart.
Precis.
Absolut.
Ja. Och det, man vänjer sig vid den där känslan. Nu saknar jag... Jag bodde i Kanada i Toronto i många år. Så att det är det som är mitt... Det jag tänker tillbaka på sådär. Och så jag kan ju sakna mycket där nu när jag bor här. Men det är roligt både att bo här och bo där. Och du bor verkligen i en härlig del av världen, Anna. Yeah. Liksom. Det är underbart vackert där.
Det är det verkligen.
Ja. Vi brukar ju fråga våra gäster också om de har något litet livsmotto de lever efter. Eller inte kanske precis lever efter. Det behöver inte vara så pretentiöst. Så, men har du något litet livsmotto som du skulle vilja dela med dig av?
Ja, det är väl det att jag alltid tyckte att nu kommer jag säga det fel för nu kommer jag verkligen på
spår
här. Ja, precis. In life we'll be more disappointed in the things that we tried and failed than the things that we didn't try because we were scared of failing. Man provar på olika grejer och följa sin egen fil liksom. Det känner jag alltid inom mitt yrke, det finns alltid så många olika åsikter om det här med hundar. Vi kan ju aldrig vara färdiga med studierna och lära oss om det. Och jag spenderar väldigt mycket tid också och studerat och försöka lära mig om vargar och vargars beteende. När man kan lära oss vargars beteende kan vi lära oss väldigt mycket om hundar också. Men just det att det finns bara en sak som två hundtränare kan hålla med om, och det är vad den tredje hundtränaren gör fel. Ja. Och jag tror att det stämmer väl i alla yrken, men så det, jag har alltid försökt att inte bli för influenserad av vad alla andra gör, utan följa min egna, vad jag känner är rätt och hur jag, mina åsikter är med det här, vad jag gör. Och tackar för att jag har gjort det, för det har gjort mig att jag är framgångsrik med det jag gör och att jag fortfarande gör det jag tycker om.
Mm. Men om någon skulle vilja bli, liksom jobba med det du jobbar med om, hur kommer man in på din bana då?
Jag tror att man börjar med att kanske arbeta med någon som gör det också och lära sig från någon annans hur de ser saker och ting, men också även att ha sin egna åsikt också. Och följa sin egna, inte bli för, det finns inte det där att så här ska det göras. För det är olika med varje hund. Jag kan ha under en dag, vi säger, jag kanske har 4-5 olika cases om aggression. Men jag arbetar med dem på 4-5 olika sätt. Så jag tror att det är, om man vill komma in i det, jag tror att försöka forska så mycket man kan. Men också följa sin egna... Nu hittar inte jag ordet.
Följa sin egen intuition. Ja. Mm. Ja. Vad gör du om 10 år?
Jag tror jag gör samma sak. Jag älskar härligt. Vad jag gör. Jag älskar att kunna hjälpa kunder med deras hundars beteende. Jag älskar det. Jag tror säkert jag gör samma sak. Men man vet aldrig, 10 år innan jag började göra allting virtually så trodde jag väl inte att jag skulle göra samma sak, sitta hemma i mitt kontor och prata med folk och hjälpa dem med deras hundbeteende. Det hade jag väl kanske inte tänkt att jag kunde, eller hur det skulle gå till. Så man vet aldrig.
Jag tänkte vad fantastiskt vad tekniken har gått framåt, att du från Seattle kan nå ut i hela världen med och hjälpa människor liksom med deras hundar.
Det är fantastiskt. Och vi kommer lägga en länk till dig såklart i våra show notes och sådär. Och du får vi se om det kanske är någon från Sverige. Som hör av sig, eller någon Svea från någon helt annan kontinent som har problem med en hund. Det kan ju vara
underbart.
Det hade varit jätteroligt. Det har varit jätteroligt att prata med dig, Anna.
Detsamma. Jättetrevligt.
Och verkligen spännande. Det är så roligt, de här annorlunda yrkena.
Ja men precis.
Inspirerande.
Hundpsykologer träffar man ju inte varje dag. Så
verkligen.
Jättespännande. Ja. Men var och varannan person har ju en hund eller kommer i kontakt med hundar. Alltså det är ju verkligen intressant.
Ja, tack så jättemycket för att vi fick intervjua dig.
Tack så jättemycket för tiden. Det var verkligen trevligt och jag uppskattar att ni hörde av er. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd, mejla oss på sveapodden@svea.org. Sveapodden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar, såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Acast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Tack för att du lyssnat.